Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja, det trodde ni inte va? Liket lever. Eller hur, Andreas?
Nej, det stämmer bra, Andreas. Nu, vi är tillbaka igen.
Ja, efter 8 år.
Mm. Vad roligt att du är här och att vi liksom kan göra det här en gång till.
Ja, men det är så himla roligt att vara tillbaka och göra det här. För att ja, men det är härligt att göra radio. Liksom. Det är så nice. Det är så lite att tänka på. Jämfört med det vi annars har hållit på med den här våren. Så.
Ja, tv-inspelningar tänker jag på.
Ja. Ja.
Men mer om dem till hösten kanske?
Det kommer nog någon gång framåt hösten, ja. Nej, men jag tycker vi faktiskt är tillbaka mer slipade än vad vi någonsin har varit. Alltså vi har skärpt till oss ganska bra tycker jag. Eller vad säger du, Andreas?
Jo, alltså vi har... Det känns också som att vi kanske har lite lättare att men få recensionssex, att liksom, vi är lite mer etablerade nu så här, 8 år senare, och verkligheten är lite mindre funkofobisk, man säger så.
Jag tror också det har att göra med att hela influencer-revolutionen har gjort sitt till att
förstås.
Det liksom...
Man ser värdet i att... Alltså dela med sig av sina så här, typ, tankar och åsikter till mindre producenter.
Mm. För att den når längre ut i folklagren.
Precis. Alltså, man vill hitta de här små grupperna som uppskattar ens grejer.
Ja, exakt. Och jag tycker det är spännande hela den här utvecklingen, vad som har hänt på förlagssidan också. Att det numera, att man inte behöver skicka mejl jämt heller, utan att det faktiskt finns e-tjänster. Så att jag bara behöver skriva in min adress istället. Det är en ganska stor skillnad mot förr.
Mm, man behöver inte jaga på samma sätt.
Man behöver framförallt inte skriva samma mejl 50-11 gånger.
Precis.
Det är ganska skönt. Så.
Ja, det är en ganska bra spaning.
Ja, och därmed så tycker jag att vi faktiskt går över till nästa moment som är vårt aktualitetsblock. Och här kommer den jingeln. Veckans
spaning!
Efter den lilla trevliga trudelutten från bandet Minilog. Mm. Ytterligare en del av Hässleholmsmaffian. Så får vi gå vidare in här. Jag har ju plockat upp att tydligen så har ju Kendrick Lamar och Drake en riktigt rejäl konflikt.
Mm. Alltså en riktig beef.
Ja, modell Tupac Biggie Smalls.
Och vi slipper kanske att någon mördar varandra.
Ja, förhoppningsvis i alla fall. Jag tror dock att både Kendrick Lamar och Drake är betydligt mer civiliserade människor än Tupac och Biggie Smalls faktiskt.
Vi hoppas det.
Nej, men båda är ju världsstjärnor också. Alltså, de är ju vår tids Rolling Stones eller Beatles liksom. Jag tycker det är så intressant också för att de har bland annat använt AI för att göra diss-tracks till varandra.
Just det. Jag såg något inlägg på sociala medier i morse där det stod så här, typ, jag visste inte om att Drake var italienare. Och så hade han skrivit, han tagit hans tidigare inlägg där det stod så här: I will never make a diss. I will never make a diss track.
Ja.
Alltså, okej, okay, no. Lite italiensk stereotyp.
Jag har ju försökt att reda ut vad alltihopa handlar om med hjälp av artiklar från både Associated Press och BBC. Men alltså, det är en sån röra det här så att det går inte. Det är nu man önskar att vi hade haft Mattias här som har lite bättre koll. Men han jobbar ju någon annanstans nu för tiden. Så att...
Ja, du får nöja dig med en... En sämre version helt enkelt.
Nej. Du har helt andra kvaliteter. Ja. Men det som var bra var att han hade kunnat djupa mycket mer i det där med hiphop.
Ja, det är inte riktigt min genre tror jag.
Nej. Men, och vi ska faktiskt gå vidare med en riktig banger till låt som jag tror kommer gå het på dansgolven i sommar av den armenisk-brittiska producenten Hagop Chaparian som heter Treacle. Hörde alltså Treacle med Hagop Chaparian. Nu till nästa band. Nu blir det lite musiknyheter här. En ny singel från ett band som heter 1AM. Bath-baserat faktiskt. Lite spännande. Och jag träffade sångerskan på ett tåg på väg hem från svärmor till svärfar.
Jaha.
En outhärdlig resa på 3-4 timmar och det var försenat och allt möjligt.
Ja, det är sådär som tar energi istället för att ge det. Men mötet kanske gav energi istället.
Ja, alltså de gör jättehäftig musik. Liksom, om man tänker techno och lite mer trap beats, rap-hållet i hybrid i den här låten då. Och jag tycker personligen att de gör ganska häftiga grejer. För båda pluggar, har nämligen pluggat musikproduktion på, jag tror det är Spa University om jag inte säger fel. Det är nog inte BAF. Det är det andra, för att grejen är att BAF har två universitet nämligen. Varav det ena är det liksom mer tekniska och det andra är det mer kreativa. Så det finns jättemycket typ animationsutbildningar och sånt i BAF. Mm. Med tanke på närheten till Aardman också. För er som inte känner igen namnet så är det de som gjorde bland annat Wallis och Gromit och Fåretrån. Någonting som kanske har gått varmt hemma hos dig.
Yes, jag har ju yngre förmågor som håller på att lära sig om livet. Då är Fåretrån en bra underhållning.
Ja, visst är det. Så att, nej, men det här är en riktigt fin låt tycker jag som heter Take Me Home, Cloud 9. I ett 1 AM i ett samarbete med Jake Gooding. Better look over my shoulder. Better use my intuition, I'm older. Everything is closer. It's like the walls are caving in. Can you feel it? Now you're here, I'm between it. Now I'm soaking in these marigold feelings. We got a bad feeling. But I'm getting bored of all the people I adore.
To listen, hold you by the fire while I wife you up with pristine precision. But that's the way these things go. It's the things you let inside that always break you up the most. Now I'm coming out the other side, but I still see the smoke. I'm sitting by the cinders in the hopes I find your ghost. I survey all that I see. When you make time for a FaceTime and then fall down on his feet, you always hang tight but don't act right and then focus only on me. And now I feel my home is calling me.
Lite rostiga roadtrip. Tips. Ett tv-program där Ankan och Valle Westesson köper en bil för max 10 000 spänn. Och så kör de till bilens hemland.
Kör hem den. Nej, nu har du kört för länge, nu får du gå hem.
Ja.
Vad roligt.
Ja, men det är ett riktigt mysprogram det där. Även om de besökte någon mumier och vad det var i något program. Helt sjukt någonstans i Nederländerna. Så var det ändå ett väldigt trevligt program får jag säga. Så jag hoppas på att det blir en ny säsong av det här. Om de inte har ledsnat alldeles på varann.
Vilket bilmärke hade den roligaste resan tycker du?
Den med alltså den som var mest naturskön eller så, det var ju när de åkte till Skoda-fabriken. Men jag är ju väldigt svag för Tjeckien också, Tjeckien som land, så jag var där på bröllop för ett antal år sedan nämligen.
Ja, det är ett fint land.
Ja. Men då så, vad har du haft för dig kulturmässigt då?
Jag har, min största kulturhandling är att jag har sett hela Fallout-tv-serien.
Oj!
Och sedan spelat jättemycket Fallout-dataspel. Jag har ju, alltså en, i mitt hjärta, så det här Fallout är ju liksom en framtidshistoria som utspelar sig efter där tredje världskriget har liksom slutat med total massförstörelse. Och sen så har, alltså, är det en värld som, där folk har kommit upp ur underjordiska valv då. Där de har gömt sig under typ 200 år.
Mm.
Och det som är kvar på ytan är ju mutanter och monster typ som bor kvar. Och sen så, ja, men är ett ganska roligt spel, en väldigt rolig tv-serie som då, men kanske lite så svart humor. Men ändå ett väldigt härligt plats att vara på. Jag kan säga att min svensexa hade fålat tema.
Ja, det förklarar ju både två, tre saker.
Precis, men att se den här tv-serien gjorde ju att jag fick ju ett behov att börja spela spelen igen.
Ja, och det är ju för väl nu för tiden att man faktiskt kan köpa gamla spel som att det finns företag som gör att de fungerar på moderna datorer också.
Precis, för det här är ju från 90-talet och framåt som har det kommit.
Ja,
massvis med spel.
Hur många spel är de uppe i nu?
De har ju gjort 4 stycken här ordinarie Fallout-spel. Sen så finns det ett Massive Multiplayer Online-spel.
Oj.
Och en hel del spin-off alltså spel då. Men några tycker ju att det är bara de första två som är egentliga bra spel. De som är isometriska. Man ser snett uppifrån.
Mm.
Sen så köpte Bethesda spel, alltså spelföretaget upp och gjorde det till en first person view istället. Jag tyckte det var bra, andra tycker att det är helt förkastligt.
Men så kan det nog vara, tror jag.
Ja, en riktig härlig resa. Så det är mitt kulturtips.
När det gäller datorspel så har ju jag varit helt uppe i Euro Truck igen. För att nu är det ett event som pågår här. Så att det är väl 200 000 ton eller något som ska levereras till Schweiz. Mm. Och det brukar vara lite kul för då får man grejer också. Så att man får liksom grejer till sin lastbil för att man gör de här sakerna.
Om man är med och hjälper till så får man mycket så här, det är bara för att de ska se bättre ut eller? Är det saker som faktiskt påverkar?
Nej, utan det är liksom bara för att styla. Men det är kul. Och det håller ju på att få en, de håller ju på med en ny nordisk expansion också. Så att för att just nu så slutar Sverige i Uppsala, vilket jag tycker är helt förkastligt.
De kommer ändå upp hit, så det är bra.
Ja.
Man kan inte åka längre norrut.
Nej, om man inte kör Pro Mods, men det orkar man ju inte hålla på med, för då måste man ju ladda ner nya filer varje gång de
uppdaterar,
ja, patchar och har sig. Men det är ändå väldigt fascinerande att ett spel som gavs ut för nästan 10 år sedan nu fortfarande hålls igång.
Det är faktiskt riktigt bra.
Och det är ett väldigt väloptimerat spel och ett spel som faktiskt inte har så mycket barn. Utan de flesta som spelar Euro Truck är förvärv heltidsarbetande kontorsnissar som behöver koppla av efter jobbet.
Kommer ut på vägarna lite grann.
Ja, och faktum är att jag läste ett reportage på utvecklarens hemsida där de hade intervjuat någon som faktiskt hade tagit lastbilskort efter att ha spelat Euro Truck.
Jag har 10 000 timmar Euro Truck Simulator och han bara, varsågod, här är ditt lastbilskort.
Nej, nej, utan alltså, han fick gå de vanliga utbildningarna och så, men att
det kanske var lite lättare för han hade.
Nej, men alltså, han kände att han bara behövde byta bana, för han hade jobbat som programmerare i många år och var liksom så less på att sitta vid en skrivbordstol. Så att det har dragit in folk i lastbilsvärlden också. Jag har ju en riktigt maffig lastbil som vi får lägga upp en bild på någon gång. Så folk får se den, för att den är den maxad Scania med 730 hästars motor och lite växellåda och annat kul.
Fantastiskt.
Det är ett fantastiskt spel och en fantastisk community framförallt runt om som är väldigt hjälpsam. Så att
jag tror att det faktiskt behövs om man ska ha ett spel som lever längre än några år. Community som ändå.
Ja. Och att communityt driver mycket av önskemålen kring vad som ska utvecklas till det. För nu har det ju börjat komma, bara sen jag spelade sist så har till exempel staden Trieste tillkommit i Italien. Hela Balkanområdet. Alltså det enda felet är att det DLC mig när jag tycker jag tycker sånt är lite tråkigt.
Måste man köpa dem också?
Ja, tyvärr. Men man
betalar ju ändå för att de ska fortsätta utveckla det. Alternativet hade det varit då att man hade haft en månadskostnad. Vilket
ja.
Hade kanske varit sämre.
Och jag har ju spelat sådana spel också. Men jag tycker hellre att man betalar en gång.
Jag håller med.
Sen kanske det är så också att nu måste man köpa så många DLCer för att få hela kartan jämfört med när jag började. Då fanns det ett paketpris. Just då, så att jag fick liksom, men sen har jag ju fått köpa på mig efterhand och nu har jag inte köpt något på länge för jag har inte haft pengarna. De extra pengarna, men det är fortfarande kul att det görs.
Mm.
Så. Men jag tycker vi går vidare in i böckernas underbara värld här.
Ja, vad har du har lite recensioner på lagar.
Ja. Vi tar och börjar med första boken här och det är ju den här. Jag visar den för Andreas här. Det är Svenska landskapsmåltider.
78 recept från olika landskap. Det är en gedigen bok.
Ja, och den är gjord i samarbete med så här lokala restauratörer, så bland annat Mat Vittinge Gourmetlada utanför Uppsala är med i den.
Den är väldigt fin.
Mm. Det är ju väldigt läskande matbilder om man säger. Alltså det är ju berättelser också, men samtidigt det jag är kritisk mot är att det är så mycket ingredienser som vi vanliga som inte jagar fiskar eller plockar svamp kanske har lite svårt att få tag på. Även om jag vet att myndigheterna jobbar stenhårt nu för att vi ska få till exempel mer vildsvin i affärerna.
Mm. Ja, första Upplandsrätten kräver åtminstone 200 gram kronhjort eller dovhjort.
Det kan man få tag på, men det är dyrt liksom. Det är ju ingen budgetkokbok direkt. Om man jämför med ICAs som utkom för 14 år sedan. Liksom.
Nej, men precis. Det här är ju, den riktar sig ju till en kanske annan, en målgrupp som har lite mer pengar, tänker jag.
Ja, men man kan ju ha den som inspiration. Alltså jag läser ofta kokböcker bara som inspiration. Så att...
Och det finns också lite berättelser här.
Ja, och matladan i Vittinge, de är ju, det är ju spännande liksom. De har till och med öppnat ett hamburgerhak.
Ja.
Så att det finns lite i den där. Och jag tycker det är bra med en kokbok som den där, för att den utmanar oss att köpa mer lokalt och närproducerat. Till exempel så har det inga risrätter, utan det är liksom typ korn, sånt här havreris eller och så vidare.
Ja, men precis, det som faktiskt har sitt ursprung i landskapet.
I Sverige. Så att den är ju väldigt bra ur ett klimatperspektiv, så att säga.
Verkligen. Det är bra tänkt. Det är plus i kanten från mig för det.
Ja, och sen är det ju faktiskt så att våra myndigheter jobbar stenhårt för att till exempel vi ska kunna köpa vildsvin direkt i affären. För att helt enkelt vildsvin har vi ett sånt jaktöverskott på, så att det är i princip skottpengar.
Precis, och det är väl också ett väldigt alltså gott kött i vildsvin.
Det är det, absolut. Jag var på ett julbord när jag jobbade på mitt förra jobb en gång i Enköping. Där vi var på ett julbord när man hade extremt mycket vilt. Bland annat vildsvinsjulskinka, och det var ju mycket roligare än vanlig julskinka att äta, kan jag säga. Det var ju mycket mer smakrikt. Och inte så torrt heller. Så.
Det låter jättespännande, det skulle jag också vilja.
Det är något annat än pigham liksom. Framavlat för att ha så lite insprängt fett som möjligt. Men jag tycker ändå det här är värt en 4 av 5, även om det liksom inte är någon budgetkokbok, men
Tillgängligheten hade kanske ökat till en 5 då, tänker du?
Ja. Om det hade varit så att det hade varit recept eller, och ingredienser. Alltså mycket av ingredienserna är det ju som det faller på, tyvärr.
Ja, men annars är det en väldigt bra bok.
Ja, nu kommer vi till nästa bok. Renoveringsraseriet. Den här gör om, gör rätt. Det pågår ju en slags motrörelse mot den modernistiska arkitekturen i Sverige, tyvärr. Och jag kan tycka att den där boken, du känner ju igen den här balansgången som husägare. För du äger ju ett hus från 20-talet, liksom just där med...
1920, precis.
Ja. Jag tycker det finns mycket problem i det där bakåtsträveriet.
Ja, man vill ju ha en... Alltså när det kommer till vårt hus så känner jag att jag vill ändå behålla alltså känslan i huset. Samtidigt som man kanske vill bygga ett torn.
Ja. Nej, men det jag menar är liksom det här med till exempel hur de ser på fönster. Det de här människorna inte förstår är att gamla fönster kostar jättemycket pengar i uppvärmning.
Ja, vi har ju själv dragit dem. det blir lite dyrt.
Ja, jo, jag vet. Mina föräldrar har ju ett hus byggt 26, så att det är ju liksom. Och jag är ju vice ordförande i församlingen jag är med i, och vi äger ju en kulturminnesmärkt fastighet. Och det är jättesvåra avvägningar det här, och jag tycker den är problematisk i det sättet att de faktiskt inte tänker rent praktiskt. Att man måste kunna värma upp ett hus till rimlig peng.
Ja, men de tänker att man måste göra det så som det gjordes på den tiden då, eller?
Ja. Och liksom skäller på PVC, moderna energifönster och dött glas. Och... Nej, men liksom... Det är sådana grejer som gör att vanliga människor inte har råd att bo i gamla hus. Alltså, det är så snedtänkt så det finns inte, tycker jag. Jag är ju väldigt kritisk, samtidigt som jag tycker om gammal arkitektur och sådär. så tycker jag fortfarande att det finns problem i den här rörelsens ideologi, i att man tänker liksom inte på klimatet. I sitt klimattänk så tänker man ju inte på, ja men det kostar att värma upp. Du kan, om du inte har tillräckligt isolerat så fryser vattenledningar, det blir jättedyrt. Det kanske du har varit med om.
Nej, det har jag sluppit som tur är. Men jag tänker att det handlar väl om också att deras mål är ju att bevara det kulturarv som finns i arkitekturen.
Ja.
Och då att man inte ska modernisera gamla byggnader.
Ja.
Ja, och ja. Och det är det som boken egentligen förespråkar.
Ja. Och jag kan tycka att det finns ett problem med den ideologin, för att det drabbar ju oss, våran målgrupp, ganska hårt tyvärr.
Men det är väl inte en sanning heller. Det är väl om man vill, eller arbetar de aktivt för att förhindra att man får modernisera på ett modernt sätt. Liksom göra om sitt hus på ett felaktigt
sätt. Känns, det är lite intrycket jag har just där, att de är väldigt negativa till hisschakt till exempel, som ju många av oss i våra målgrupp är väldigt beroende av för att kunna leva.
Precis. Då skulle man inte kunna besöka ett K-märkthus om man sitter i rullstol till exempel.
Nej. Och det är ju väldigt synd, för att det är ju att förneka människor att ta del av vårat kulturarv. Mm. Så att jag är väldigt tudelad. Vissa delar av boken är fantastiska. Men andra delar av boken är jag minst sagt skeptisk till, just för att man tar inte hänsyn till att vi faktiskt har byggregler, att det finns en anledning till att vi har dem, att vi har Boverkets byggregler helt enkelt, som definierar väldigt mycket av det här med tillgänglighet och någonting som jag ju faktiskt har jobbat väldigt mycket med och som jag brinner väldigt mycket för. För att det är en väldigt enkel form av inkludering.
Ja, men precis. Att bara att ge, skapa möjligheten för inkludering.
Ja.
Verkligen.
Och jag tycker att det finns mycket att göra där. Som till exempel, jag bor i ett bostadsområde där man inte har installerat dörröppnare. Det är helt hopplöst när man har varit på IKEA hemma hos oss. För då måste man alltid vara minst 3 man. En som håller dörren.
Och 2 som bär.
Så att, ja. Jag är skeptisk, så det blir bara 3 av 5 för den här. Alltså, det är jättefina bilder och allting, men ideologin är så bakåtsträvande.
De skulle kanske göra en tilläggsbok då, en pamflett eller någonting om hur man inkluderar personer, rullstolar och sånt där i,
och grejen är
gammal arkitektur.
Alfred Skogberg där som har skrivit den här, han var med och startade Suicide Zero, som är ett fantastiskt ändamål. Som har en nollvision gällande självmord. Precis. Så att jag tycker liksom, det här skaver.
Ja, men annars uppskattar människorna annars, men just i det här.
Så skaver det.
Precis, ja, jag förstår.
Ja, och med det har vi kommit fram till nästa låt, och det är Sabrina Carpenter's Espresso. Can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down. Då har vi kommit fram till dagens kanske mest avancerade bok att prata om.
Ah.
Om autenticitet utger sig av Saga Kavalin.
Ja, spännande framsida. Tänker. Det verkar vara ett vitt papper med kaffefläckar på.
Ja, jag trodde först att det var någonting jag hade orsakat när boken kom.
Men nej, jag har spilt på den redan.
Ja. Men det visar ju sig inte vara fallet, höll jag på att säga. Det är ju en bok om filosofi också, ganska mycket. Som kommer mycket tillbaka till Rousseau till exempel. Och hon pratar också om autenticiteten som en brottningsmatch, som du har sett Lucas Moodyssons Tillsammans till exempel.
Mm, just det.
Vi hade ju ett maraton här för någon månad sedan i huset där jag, i mitt kollektivhus, där vi faktiskt satt och såg tillsammans.
Mm, båda två helt enkelt? Eller
båda. Jag gav upp på den nya för att jag tyckte att nej, det här var inte så kul. Jag tyckte det blev lite mycket liksom efter att ha svalt första filmen med alla dess konflikter.
Ja, jag förstår.
Men den är ju väldigt intressant den här boken tycker jag, utifrån att den också pratar om AI.
Just det, och vad är egentligen autenticitet?
Ja, en fråga som är synnerligen viktig skulle jag säga i den här tiden. Och som jag tycker anknyter väldigt tydligt till Karl Barthos 15 minutes of fame. Stars ain't what they used to be. They're average people like you and me.
Ja.
Så, eller Jonathan Johanssons Bright Lights. So, okay, so fake it till you make it. Fake it till you break it. Jag tycker det är en intressant bok där. Och en bok som behövs i den här debatten framför allt.
Mm. Alltså, är det något som du tycker liksom, det verkar som du är väldigt uppskattad bok. Är det något som gör att den liksom sjunker lite?
Inte direkt, utan jag är också fascinerad över hur hon har gått in i dokusåpernas historia bland annat.
Just det, för att få hitta det autentiska.
Ja, alltså hela utvecklingen av dokusåper och reality-industrin så att säga. Som vi ju faktiskt känner någon som har varit väldigt bidragande till.
Ja, men precis. Och liksom hur, vad är autenticitet i tv verkligen? Och just hur liksom det här förberedda, alltså lite större produktionerna får stiga åt sidan för de lite billigare, enklare tillverka. Där bara människor från ja, men verkligheten får stiga in och vara sig själva eller uppskruvade varianter av sig själva.
Mm. Och jag tror det är en utveckling vi kommer se nu när alla mediehus tappar så enormt mycket pengar.
Precis.
Det är bara att titta på nedmonteringen av TV4 eller Viaplays kris eller Netflix liksom.
Ja, jag såg att SVT ska ju har ju fått lite andra regler nu enligt regeringen, att de inte längre ska hålla på med alltså full delaktighet på samma sätt till exempel.
Och fast det där med text, det rör inte tillgänglighetsbitarna av det.
Men utan det är en ny... De behöver inte representera hela svenska folket längre.
Aj då, det är inte bra.
Nej.
Och tydligen så har tidningslobbyn varit inne i det där också ganska hårt för att de inte ska producera så mycket text. Det är illa. Samtidigt så är ju ändå SVT det enda som har representerat funktionshinder på något sätt. Så att det kommer de väl fortsätta att göra, tror jag, på något vis i alla fall.
Mm, precis. Det är bara att de inte har krav på sig. Vi får väl se om hur länge de håller på. Hoppas det.
Ja, alltså framförallt för att vi måste ha en TV. Alltså media kan ju inte bara putta grupper i skuggan liksom.
Nej, vi får väl helt enkelt bli alltså reality-stjärnor. Eller inget. Så, då får vi plats i TV.
Samtidigt så finns det ju väldigt mycket problematiskt som har gjort med funktionshindrade deltagare. Jag tänker på till exempel filmen Snickeriet från 90-talet.
Jag tror jag sett den i sig.
Alltså det finns väldigt mycket där det är en offerkofta.
Mm, ja, det vill man, behöver man faktiskt inte sätta på sig om man inte...
Nej.
Ska man berätta om någonting negativt så självklart måste man göra det. Men det är inte någonting som man behöver ha på sig. Varje.
När man kommer från det liksom med det här fonoben som jag tänker på då. Nej, men jag tycker ändå att det är en 4 av 5 i bok. Jag tycker det är en väldigt intressant bok som jag tror att många människor skulle faktiskt behöva läsa i den här tiden. För att liksom, vad är sant och vad är falskt har liksom blivit så otroligt.
Mm, det är ju verkligen någonting som är upp till betraktarens öga. Liksom.
Ja. Och det tycker jag är väldigt intressant utifrån till exempel den här historien med banankossen och konstverket som du kanske har hört om. Den här upptejpade bananen.
Vad är konst? Ja,
ja, och det blev ju också väldigt aktuellt i samband med Anna Odell, den här okänd kvinna.
Hon som fejkade en psykos och blev inlagd.
Ja, som nu Uppsala konstmuseum hade gjort något beställningsverk av som handlade om hur hon hade en relation med någon vårdare. Så.
Mycket spännande.
Ja, verkligen. Så jag tycker vi går vidare. Nu blir det lite mer musik här. Nu ska vi in i progrockträsket. Alltså inte progg med 2G utan progg med 1G. Lite mer åt kanske Pink Floyd, Genesis, Yes, hållet.
Ja, vad har du för oss idag, Andreas?
Nu. Live in Europe med Flower Kings. Uppsalas kanske mest kända band internationellt faktiskt. De har ju spelat i princip över på alla kontinenterna.
Även Sydpolen.
Nej, men liksom de där det bor mycket folk, om man säger.
Mm, cool.
De kom ju tillbaka från precis när pandemin började från Asien efter några Japanspelningar nämligen. Så att, ja. Nej, men det här är ju ett band som jag verkligen har fallit in i efter att jag fick i present av en gammal vän till radion, Mischa. Gav mig friplåt till deras spelning på Katalin, deras första spelning på hemmaplan på 10 år var det då.
Oj, det är häftigt.
Mm. Ja.
Kom hem.
Jag har ju dessutom hållit på gjort en religionspsykologisk analys som jag håller på att skriva på, ursäkta skrapet. Och det är ju ett liveband det här också, så att de är nästan bättre live än på skiva tycker jag i alla fall.
Ja, alltså när de är riktigt bra live, då går det liksom inte att få med i en inspelad variant liksom.
Nej.
Även om det är live in Europe.
Ja, och skivomslaget här är ju bara, det är ju ett konstverk utan dess like, med en kvinna med den här klänningen och allt det där. Alltså det är ju otroligt läckert, får jag ju säga att jag tycker att det är. Och Det här är ju faktiskt ett nytt format som vi inte har gjort förut, men som kanske kommer komma lite då och då. Det är att vi kommer gå igenom varje låt. Från den här skivan kommer vi spela, finns det bara en låt vi kan spela i dess helhet faktiskt. Och det är Day of Peace, för att det här bandet ägnar sig åt 20-30 minuters låtar. Det är som vanligt i progressive rock med andra ord.
Ja, så det finns 6 låtar totalt på skivan, eller? Perfekt.
Nej, men vi börjar i, och det jag också glömde säga är att det här är faktiskt bara en tvåkanalsinspelning. Så att jag misstänker att de antingen ett har använt AI på något sätt, eller att de bara har kört stereofilerna rakt av. För normalt sett när man kör live-inspelningar så spelar man ju in med splitboxar. Men här har de valt att göra på ett annat sätt för att den här spelningen var så bra på turnén helt enkelt.
Coolt.
Så det är lite häftigt, och vi börjar i Garden of Dreams. Det är alltså ett medley från en skiva som heter Flower Power. Det ena CD:n heter Garden of Dreams. Och Garden of Dreams är ju ett mastodontverk på en timme liksom. Det är ingenting du spelar live rakt igenom. Jag har försökt kolla lite stats faktiskt för att se liksom, ja men hur har de någonsin spelat Garden of Dreams i sin helhet? Och jag tänkte att vi faktiskt ska bjuda in Roine hit, eftersom att han bor ändå i Uppsala liksom.
Ja, det är ju hemmaplan här.
Eller om vi tar Hasse eller Micke, det får vi se. Men det är ju väldigt häftigt att de lyckas framföra det här ändå. Det är 20 minuter ganska komplicerad musik. Och jag måste faktiskt berömma Lalle Larsson här, keyboardisten. För att det känns som att han har liksom bidragit till en uppfräschning. Mycket av syntljuden på de tidiga Flower Kings-skivorna har inte åldrats särskilt väl. Alltså tidiga digital syntar, modell 90-tal, du vet, där vassa, lite jobbiga.
Invasivt.
Ja. Och då går vi vidare till låten The Big Puzzle. Som ju faktiskt är en av mina personliga favoritlåtar med Flower Kings. Och det är ju något magiskt här som händer i den här live-inspelningen. Tyvärr har vi ju inte den här när vi spelar in nu. Men det är någonting magiskt i den här blandningen med Hasse, Mikael Stolt och Roine då. Roine och Mikael är bröder för övrigt, så att. Men de har helt olika röster. Mikael är liksom lite mer lundellig. Och Roine är någonting annat. Mikaels råhet. Hasse har ju ett väldigt högt register. Så han är liksom, han är ju gammal hårdrockare från ett band som heter Spellbound på 80-talet bland annat. Som jag tror Jocke Marsh var med i, som sen har spelat med Glenn Hughes. Och det är en otroligt bra mix. Körerna sitter väldigt snyggt också. Alltså det är väldigt tajt.
Tror du att det här var låten som fick dem att säga så här, vi måste alltså lyga ut hela den här spelningen? Kan det vara så?
Jag tror inte bara det faktiskt. För att jag vet många band som spelar in spelningar och sen lyssnar man på det i bussen för att liksom se hur flöt det är ikväll liksom. Och de har ju inte specificerat något datum, så att det är ju live in Netherlands, alltså i Holland. Så att det kan ju vara från olika kvällar. Och det jag tycker är häftigt också, de har ju en italiensk trumslagare som heter Mirko Di Maio. Som liksom vågar ta ut svängarna lite mer. Han är ju ganska mycket yngre än resten av bandet ska sägas också. Han är ju min ålder liksom. Han måste ha lyssnat på Steve Gadd och Steely Dan, för att det är väldigt mycket Steely Dan i hans trumspel.
Nice.
Och den absolut sista delen av låten är ju så magiskt gitarrspel så att jag sitter nästan och gråter. Det är exakt liksom, allting är rätt. Det är rätt mängd dist på gitarren. Och improvisationen liksom, det är så naturligt. Det låter inte onaturligt, för att det finns improviserat onaturligt och improviserat naturligt så att säga. Men det här är liksom improviserat naturligt, så att det känns som att det hör till låten i alla fall liksom. Men så har de ju spelat den här i princip varenda spelning. Jag tror jag gick in på setlist och kollade hur många gånger de har spelat den här. Jag tror att den ligger på. De har i princip varenda spelning inlagd. Sen finns det inte setlister till alla spelningar. Men jag tror den här låg på typ 200-300 gånger.
De är ju synkade igen helt enkelt. Riktigt synkade.
Och jag tycker också den här inspelningen visar att det är ett band som inte är så mycket för studionörderi, utan att de faktiskt ser sig primärt som att vi vill leverera till publiken. Och det finns så många band där sånt här ofta går till överdrift. Jag har sett det själv och har hört en del. Därför är jag aldrig så stort fan av liveskivor, för att oftast så blir det så urflipp. Men här liksom, här vet de vad de har varandra. De spelar ihop. Och så vidare. Så. Men vi går vidare till nästa låt. Och det är The Dream.
Just det. Och det var den här som var den som hade någorlunda rätt mängd för radio.
Nej, det är nästa låt.
Jaha, Day of Peace. Mm.
Ja, men de kommer från den senaste skivan. Som var helt fantastiskt. Alltså det. Och jag lyssnade ju på The Dream 2-3 gånger om dagen när den kom. Så stark var den. Alltså Roine den skrevs efter att Roine hade vaknat med en melodi i huvudet. Han kutade ner för trappen och slog på studion och spelade in alltihop på en gång.
Fantastiskt. En sån gärna vill man ha.
Ja, nej, men liksom, han vaknar ofta med melodier i huvudet, men det är väldigt sällan han tar tag i dem. Mm. Och när han gjorde det här, och sen så var det faktiskt så att bandet röstade igenom att den skulle vara första singel. Därför att de såg någonting speciellt i den här låten också.
Och därav namnet The Dream.
Ja, när texten "This dream, it won't go away. It will lift your heart. Big smile." Alltså det är så magiskt. Hela produktionen liksom. Det är så läckert. Och jag måste säga att det är en stark melodi också. Ska tilläggas i det här. Så att det är magiskt. Nu kommer vi till den radiolåten vi kommer få höra sen. Och det är Day for Peace. Videon till den här är väldigt dramatisk. Det känns, jag tror att Roine kanske skrev den här under, precis i början av Rysslands invasion faktiskt. För att på skivan är det en rysk sångerska som bor i exil i London som sjunger på den. Som också var med när de spelade på Regina teatern. De har nämligen börjat med någonting som heter The Flower King's Days. Som ett slags konvent. Ungefär som Kiss har gjort. Det är läckert.
Ja.
Men. Och. Det är ju en väldigt. Kort låt. På den här skivan. Men det kändes som att det behövdes som en balans. Liksom. Den skapar balans. Och går över också. Väldigt snyggt i nästa låt. Som heter What If God Is Alone. Som du förstår så rör de ju sig väldigt mycket i det existentiella.
Mm, verkligen, drömmar, religion och ja, men som alltså jättestora musik.
Ja.
Utlopp för
sina
tankar. Ja.
Och jag tycker det är väldigt snyggt med kontrasten mellan trummor och bas. Och så det flytande, syntarna är ganska flytande och ganska taktlösa så att säga, men det är väldigt snygg den här liksom flytande synten mot den drivande basen och trummorna liksom. Den kommer ju få höra. Och sen avslutar de ju den här liveskivan med en publikfavorit. Stardust We Are. Det här är ju alltså en av de låtarna som Flower Kings har spelat allra mest i olika versioner genom åren. När jag kollade setlist.fm 205 gånger sen skivan kom i mitten av 90-talet. 96 eller något. Det tyder ju på att det är en verklig fanfavorit och man hör hur publiken sjunger med också.
Men det är ett bra sätt att avsluta en lyckad spelning på kanske.
Ja, och sen är det så snyggt också för att introt här, Lalle har ju en lite annan ljudbild då. De bytte nämligen keyboardist ganska nyss. De hade inte råd att ha kvar, vad var det han hette? Han var amerikan. Ja, de hade en amerikansk keyboardist ett tag och som var med i ett band som hette The Endless. Zach Kamins heter han. Hade de inte råd att ha kvar för att det liksom kostade för mycket att flyga honom hela tiden.
Just det.
Så att då bytte de ut honom till Lalle liksom, så att man hade alla medlemmar i Europa för att liksom att flyga från Italien till Sverige, det kan du göra för 500 spänn om du har tur liksom. Det är liksom ingen kostnad. Men ska du flyga någon transatlantiskt så
blir det lite mer.
Och lite jobbigare att repa och allt det där så att. Och 3 av 5 bor ju faktiskt i Uppsala. Men jag tycker det här är en 4 av 5. Och vi ska föra låten Day for Peace.
In search for light, the brightest memories abide.
Thank you. Simple does it.
Då har vi kommit fram till sista skivan för idag. Sista recensionsskivan i alla fall.
Just det.
Och det är Mother Earth Forever med Merit Hemmingsson, den gamla legendaren.
Ja, vad har man hört henne i för sammanhang tidigare?
Huva. Hon har gjort de här skivorna med svensk folkmusik på beat.
Just det.
På 70-talet som liksom alla. Så att hon har ju haft en väldigt lång karriär och är över 80 nu och spelar fortfarande lika bra som när hon var 30 liksom.
Det är nice.
Ja. Och den här skivan hänger delvis ihop med den förra faktiskt. Därför att Roine Stolt från Flower Kings har producerat den här. Och bland annat så har de med Hasse Bruniusson från ett annat känt Uppsala band, Samla mammas manna.
Ja, just det.
Så att det är väldigt roligt det här. Och jag tycker det är så häftigt bara att den här svenska drottningen av Hammondorgel är still going strong.
Mm.
Och sen är det Thomas Eriksson, Studio 55, som har suttit bakom mixerbordet. Så det är liksom legendariskt nästan.
Mm, på alla håll och kanter helt enkelt.
Ja, och en väldigt häftig skiva på många sätt. För att det är så mycket folkmusikinfluenser. Så de har liksom vevlirer och nyckelharper och gamla folkmusikflöjter och annat. En väldigt härlig skiva. Ger den här en stark 4 av 5. Jag tycker det här är fantastiskt. Alltså.
Vad skulle den behöva för att lyftas till sista steget? Liksom?
Alltså det är ju lite så där att det kanske skulle kunna behövt vässas lite. Det är lite mycket botten i den ibland tycker jag. Men annars så är det en perfekt skiva liksom. Och jag vet att Merit är ju väldigt omtyckt i de breda folklagren. Så den här kommer nog att sälja bra.
Ja, låter bra. Ja.
Och vi ska föra låten Vigorous Mind med Merit Hemmingsson.
Thank you.
dags för någonting som vi inte har spelat på länge.
Ja.
Ja, du.
Den gamla gingen.
Det är faktiskt en av de som inte är satt på omgörning, för den är så ikonisk och så sammanflätad med det här att det här kan vi liksom inte bara släppa.
Det skulle vara ett helgerån och bara att göra om den.
Ja. Och den, jag tror att jag improviserade den fram i studion på något underligt sätt på gamla radion, så att nej, men vi är framme vid ett band som heter Ultimatum. Kristen, välpolerad AOR. Så här, Steely Dan-grejen. Jag har inte lyckats få fram så särskilt mycket information, men däremot så vet jag att ena karn som ägde skivbolaget var pastor i Pingstkyrkan i Visby när vi flyttade dit. Stanley Karlman. Så nu blir det nästan för välpolerat här. På väg med Ultimatum.
Du lämnade bakom det som är ditt liv. Du
Vi hörde alltså På väg med Ultimatum. Då har vi kommit fram till veckans retro, en annan gammal klassiker. Och den ska vi, där kommer ni få höra i nästa program förmodligen en ny jingle till den. Den gamla jingeln kändes lite mossig. Så att...
Ja, vi, in, allt från det tidigare är inte K-märkt om man säger så. Vi får både göra om och göra rätt.
Ja. Nej, men, och det känns som att också lite saker känns lite för flam. Den kändes lite för flamsig för att prata om någonting som var antingen 10, 20, 30, 40, 50 år gammalt.
Men tanken är att vi tar saker som kom liksom med jämna 10 års
intervall.
Ja, bakåt i tiden.
Och nu ska vi prata om dansk. Nu går vi över till Danmark. Till de Blue Foundation. Är det något band du känner till?
Ja, ja, de hade ju en låt, Eyes on Fire, som jag verkligen fastnade i för några år sedan. En riktigt, ja, men riktigt skön låt faktiskt.
Ja, det här är ju liksom från skivan innan. Jag för mig att de hade med någon låt i någon av de här väldigt ikoniska tv-serierna som var runt tiden för det här albumsläppet. Den här kom nämligen 2004. Och då på den tiden fanns det ju en tidning som hette Studio. De hade ju intervjuat Tobias som är Blue Foundation idag i princip. Och det är ju inte så ofta vi pratar om musik från våra grannländer bortsett från Gasolin och Kim Larsen och möjligtvis Aha eller Bobby Sox liksom. Så jag tycker det var lite kul att lyfta någonting som kanske inte alla har hört. Men på något sätt, det tog ju mig ganska lång tid att få tag i skivan. Man får ju tänka på att jag bodde på lilla Gotland på den tiden. Man hade ju inte skivaffärer med det bästa utbudet då. Det är också ett av de här banden som har varit väldigt genreöverskridande, så det är svårt att placera in dem i något fack. Och det tycker jag är kul.
Ja, jag tänkte, jag skulle försöka berätta liksom vad de var för något, eller liksom vilken genre. Men jag bara, det är lite för löst. Lite svårt att sätta fingret på exakt.
Och jag tycker det här är ju bland det häftigaste som finns. Just för att de dels hade medlemmar över halva jordklotet. De hade någon kille som gjorde scratchen som bodde i Japan på den här tiden. Och där får man tänka på att då var det ju inte säkert att alla hade höghastighetsinternet heller.
Ja, precis.
Så att göra det då är ju väldigt häftigt. Och den här skivan öppnade väldigt mycket nya ljudvärldar för mig som 17-åring. Så vi ska få höra låten As I Moved On med Blue Foundation från skivan Sweet Home. We'll be right back. Ja, Andreas, då var vi ju på väg att få avsluta inspelningen för idag.
Ja, ett precis som vanligt ett helt fantastiskt program inspelat. Jag är helt nöjd, måste jag säga.
Ja, men jag också, och vi hörs om 2-3 veckor igen, för att av lite olika orsaker så får vi se när nästa program blir, men det tar vi då.
Ja, det gör vi.
Och det vi kan avslöja är att vi kommer ha lite mera häftig musik i nästa program. Det kommer bli mycket elektroniskt. Så att...
Jag vet.
Så, ja, ha det fint. Hej.
Hej.